Det här är Filosofens Bibel, en podcast från Filopraxi Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Till min hjälp har jag Benjamin Gerber på Judiska församlingen i Göteborg. Och jag heter Miriam van der Fall.
Ja.
Ja.
Där är vi nu.
Jakob fortsatte sin färd och begav sig till Kadmoneernas land. Där fick han se en brunn ute på öppna fältet och tre fårjordar som låg omkring den. Tre fårjordar som låg, jag måste bara... Då menar han alltså, den är ganska långt bort den här brunnen då, så att han kan avgöra att det är tre olika jordar. Och så tänker han, det är tre olika personer som äger dem, eller?
Alltså vad vi kommer se är att det här är en relevant uppgift för att förstå den här situationen.
Ja.
Och det finns mycket, vi kommer leka lite antropologer här för att förstå vad det är för kultur och mentalitet som man har kommit till.
Okej.
Ja. Men just att det är tre olika få jordar med olika herdar.
Ja, precis. Tre släkter som samlas, eller tre
familjer,
eller så. Ja, precis. Det är något särskiljande med de olika. Okej, jag fortsätter bara.
Ja, vi får se. Ja.
Man brukade nämligen vattna jordarna ur den brunnen. Ja. Över brunnsöppningen låg en stor sten. Först när alla jordarna var samlade kunde man vältra undan stenen från brunnen och vattna fåren. Sen la man tillbaka stenen på dess plats över brunnsöppningen. Aha, tre jordar, because you couldn't do it on your own.
Ja. Men varför, alltså, man kan ju säga att det där var kanske inte det vanligaste systemet. För annars skulle de kanske inte anmärka på det.
Nej, det måste ha varit en väldigt stor brunn då kanske också.
Om
det
är en stor brunn?
Ja.
Mycket möjligt eftersom det ska ju vattna flera jordar och så vidare.
Och det är en stor sten. Om det hade varit en liten så hade man kunnat putta undan den själv.
Precis. Ja. Så det finns någonting, tänker jag, det här upplägget säger någonting om, ska jag säga, ja, det säger någonting om det sociala kontraktet som existerar i Kadmoneernas land, i Haran, där han har hamnat. Vad säger det, skulle du? Vad skulle du dra för slutsatser om du...
Ja, man jobbar tillsammans. Så, ja.
Man jobbar tillsammans?
Mm.
Men är det för att, vad kul att vi alla jobbar tillsammans?
Ja.
Vad kul att vi har sån bra samarbete och...
Vilken tur att vi hittar den här jättestora brunnen som vi nu får chans att dela med varandra.
Ja, men bara på villkor att vi alla är här samtidigt. För att vi vill inte att någon enskild kommer och vattnar sin jord själv. Annars, om det var så liksom, ja men vi är ju kompisar, jag litar på dig, du litar på mig. När du vill kan du gå och ta från kaffeburken.
Mm.
Nej. Vi har tre, fyra nycklar på kaffeburken. För att se till att kaffeburken bara kan öppnas när vi alla fyra är här samtidigt. För tänk om du går och tar själv.
Okej, okay, I hear you.
Så det säger ju att det här är ett samhälle där alla liksom bara... Okej, vi håller fred. Jag litar på inte
fred
inom situationstecken. Ja. Men jag litar på dig lika långt som jag kan typ kasta dig ungefär. Med den här, ja. Så det är plötsligt så, och det här är ju också den trakten därifrån där Rebecka var uppväxt. Så det sätter ju till lager på något sätt hur den familjekulturen som hon kommer ifrån. Där man ju smider planer. Liksom med ena sonen för den andra.
Jakob frågade dem: varifrån kommer ni, bröder? De svarade: vi är från Haran. Då känner ni kanske Laban, Nachors son, sa Jakob, och de svarade att de kände honom. Hur har han det? Frågade Jakob. Bra, svarade de. Och där borta kommer hans dotter Rakel med fåren. Jakob fortsatte. Solen står fortfarande högt på himlen. Det är för tidigt att samla ihop boskapen. Vattna fåren och driv ut dem på bete igen. Varför säger Jakob det till dem?
Ja, läs nästa mening. Ska vi analysera hela. En väldigt intressant dialog. Ja. Väldigt extensiv för Bibeln, va?
Ja, verkligen. Nej, sa de. Det kan vi inte göra förrän alla jordarna är samlade och stenen vältrats undan från brunnen. Då vattnar vi fåren.
Så vi pausar där.
Där har vi det. Men det var ju det du sa, helt enkelt. Ja,
det var ju det. Mm. Men det är också, jag tycker det är nästan, ja, du skrattar ju också till där.
Mm.
För när han kommer dit, vi ser också en kulturkrock, va?
Mm.
Han kommer dit och han bara, vad gör med hem? Han vad gör med hem? Vad säger han? Ska vi se här. Det börjar på vers 4, ja, precis.
Varifrån kommer ni, bröder?
Ahi! Med Ainatem. Så han säger liksom. Det är det här.
Brothers!
Ja! Mina bästa vänner, tills jag vet att ni liksom inte är det. Men han är verkligen liksom öppen. Och
bröder. Lite. Vi kommer från Haran. Och då sitter de där vid lägenelden.
Men inte bara det.
Nej.
Alltså på hebreiska. Mi Haran anachnu.
Mm.
Från Haran kommer vi. Liksom.
Mm.
Två ord bara. Haran anachnu.
Mm.
Och sen så säger han, känner ni Lavan? Nahors son?
Mm.
Liksom, verkligen. Jag försöker öppna det. Och så säger de, Yadanu.
Mm.
Vi känner honom.
Mm.
Liksom.
Ja, jag har också pratat med sådana personer.
Ja, och det var också, kan man inte få igång någonting? Mm. Kan inte prata? Och hela tiden när han frågar, hur är det med honom? Och så bra. Säger de, shalom. Det är bra. Har liksom, har shalom då? Är allt bra med honom?
Mm.
Bra.
Mm.
Så det, och så säger de, och där är Rachel. Där är hans dotter liksom. Snacka med henne. Så fort de ser henne, vad bra.
Hon kan
ta hand om den här främlingen.
Ah.
Det är verkligen den här kylan på något sätt. Vi snackar inte med någon som inte vi känner.
Mm.
För det gör man inte här, va? Och sen...
Sen fortsätter Jakob att berätta för dem hur de ska göra med fåren.
Ja, han måste lägga sig i.
Mm.
Han liksom, men hallå, ni kan ju vattna få. Ja, vi har ett system här.
Mm.
Vi litar inte på någon.
Mm.
Och vi ser till att när alla är här,
mm.
när vi alla liksom kan se varandra i ögonen.
Mm. Man har händerna på bordet, liksom. Så du vet, man fick inte sitta så här med händerna under bordet.
Nej.
Förr i tiden.
Precis, precis. Mm. Så det är verkligen en känsla av här är inte en vänlig, öppen stad.
Mm.
Men nu kommer Rachel.
Medan han ännu talade med dem kom Rakel med fåren som hon brukade valla åt sin far. När Jakob fick se sin morbror Labans dotter Rakel komma med Labans får. Det var tydligt att det var, nu vet vi det i två meningar, vad det var som hände där. Labans dotter Rakel med Labans får. Gick han fram och vältrade undan stenen från brunnen och vattnade sin morbror Labans får. Ja.
Han, alltså, och då förstår vi att det här är, menar, han vältrar undan stenen.
Mm.
Själv.
Vältrar, ja.
Alltså han...
Man hör ju det, han inte tog bort den utan han vältrar. Man ser hur han donkar och bonkar med axeln.
Ja.
Lille Jakob! Ja.
När han får se Rakel
så
börjar musiken svalla. Och han känner att adrenalinet pumpar i ordnarna. Testosteronet. Han ska visa sig riktigt macho och han vältrar undan stenen.
Men vänta nu här. Och Jakob kysste Rakel och han brast i gråt.
Ja, han är känslig också.
Ja, han har inte bara testosteron.
Ja, det är så mycket känslor. Och han, ja. Han är liksom... Ja, det kanske att adrenalinkicken har gått över. Alltså, då kommer...
Ja, det släpper.
Men man tänker också... Jag blir lite rörd för att... Han har ju gått igenom en hel del de här dagarna. Sen han blev liksom bortjagad.
Ja. Ja.
Tvingad hemifrån. Och han har ju varit med om att vara ute i vildmarken. Mm. Ensam och rädd.
Mm.
Och sen få se den här otroliga visionen, stegen och änglarna och Guds löfte.
Mm.
Och så kommer han här och får ingen välkomnande.
Mm.
Så han, äntligen så ser han någon som är kött och blod liksom. Som är hem.
Ja.
Och han kanske liksom, ja, hon är ju hans kusin.
Mm.
Men de har ju aldrig träffats.
Mm.
Och ja, det uppstår någonting, ska vi se.
Han berättade för henne att han var nära släkt med hennes far och var Rebeckas son. Då sprang hon och berättade för sin far, och när Laban fick höra nyheten om sin systerson Jakob skyndade han sig ut för att ta emot honom. Han omfamnade och kysste honom och tog honom med sig hem. Där berättade Jakob för Laban allt som hade hänt, och Laban sa till honom: "Ja, du är verkligen mitt kött och blod."
Mm. Och det finns en om man ska vara lite anakronistiskt för att förstå den här situationen, så kan man gå till en snarlik berättelse som kommer i andra Moseboken.
Mm.
Och det är berättelsen om Moses och Zipporah.
Ja.
När Moses flyr från Egypten, där han har växt upp och varit prins, för alla som inte har sett DreamWorks-filmen kan jag rekommendera. Han flyr ut till Midian, och där så träffar han Zipporah vid en brunn.
Mm.
Det bästa mötesstället alltså. Mm. Om du är singel i antika Mellanöstern, så hitta en brunn, så hittar du en partner snart, va? Så i den berättelsen så får Moses, som är en total främling för Zipporah och Jitro, som är Zipporahs far, där så välkomnar han honom förbehållslöst.
Mm.
När tjejerna kommer hem och berättar att de har träffat den här egyptiern som hade hjälpt dem vid brunnen mot några elaka fåraherdar, också där lite problem, lite politik vid brunnen, så säger Jitro: "Varför har du inte tagit hem honom? Kom hit med honom direkt." Laban här, när han får höra att Rakel har träffat sin egen familj, sin egen kusin vid brunnen, så säger han inte: "Ta hem honom direkt." Vad gör han?
Ja, han skyndade sig ut för att ta emot honom. Så det...
Ja, vilket man kan ju se som...
Ja. Jakob berättade för Laban, och sen när han har berättat så säger han: "Ja, du är verkligen mitt kött och blod."
Ja.
Ja.
Så det finns någon sån här... Måste vara säker innan jag bjuder hem någon.
Ja.
För vem vet vad jag kan få hem annars liksom. För odåga.
Mm.
Så det är verkligen watch your back i det här samhället.
Mm.
Och de lever alla efter det här liksom. Jag bjuder inte hem någon innan jag har kollat dem.
Mm.
Du är faktiskt mitt kött och blod.
Mm.
Kom hem. Och så stannar han där en månadstid. Och i den andra berättelsen från andra Moseboken. Där så säger Jitro liksom: "Stanna här. Och gift dig med min dotter."
Mm.
Och när han har gift sig med henne och liksom bor där, då tar han själv på sig och går ut med fåren och börjar valla och jobba åt sin svärfar.
Mm.
Och det är då han möter den brinnande busken och allt. Mm. The rest is history, som man säger.
Mm. Mm.
Men här så sker det väldigt annorlunda.
Mm. Jakob stannade hos honom en månads tid. Och en dag sa Laban till Jakob: "Visst är du min släkting, men inte ska du behöva arbeta åt mig utan lön. Säg mig vad du vill ha."
Ja, Miriam, välkommen till mitt hem. Men jag vill inte att du ska börja svabba golvet utan att få någon lön. Så säg vad du vill ha för att svabba golvet.
Ja, jag skulle vilja ha.
Ja.
Ja.
Men, vem har sagt någonting om att svabba golvet? Vem har sagt någonting om att jag ska jobba åt dig? Han bara, men du ska inte behöva jobba gratis, vet du.
Jag vill
kunna. Okay. Hade inte ens tänkt den tanken, men okej.
Okay.
Så det, han är väldigt hal, va? Han är väldigt bra på att säga, liksom, allt låter så positivt. Men, men under, liksom, mellan raderna så är det...
Ja, säg vad du vill ha för att jobba åt mig.
Akta det finstilta med Laban. Alltså. Ja.
Nu hade Laban två döttrar. Den äldsta hette Lea och den yngsta hette Rakel. Leas ögon var utan glans. Men Rakel var vacker och välväxt.
Mm.
Vad betyder det att man har ögon utan glans?
Ja.
Har vi någonting i hebreiskan där? Som...
Ein rakot. Alltså de var svaga. Eller de var
rakot.
Matta.
Stavas det med samma k som i Rachel?
Nej, det är kaff i rakot och Rachel. Så är det med skett. Så det finns ingen tyvärr relation, men det hade varit intressant faktiskt.
Ja.
Men det finns en kommentar att Lea hade fått någon sorts profetia kanske, att hon har någon spågumma eller något sådär, fått veta att hon kommer gifta sig med en man som inte kommer älska henne.
Mm.
Och hon började gråta för det och grät så mycket att hennes ögon blev matta.
Jaha, ja. Ja, det står faktiskt här också. Var utan glans eller var milda. Milda ögon.
Mm.
Men var milda ögon? Fattar inte riktigt. Är det så man säger om riktigt gamla människor med milda ögon? Att man inte riktigt ser med samma skärpa eller...
Jag vet inte om det handlar om deras fysiska karaktär eller om de... Vad man kan säga är att det är en direkt kontrast med lilla syster Rakel.
Ja, precis. Det kan man se. Och nu kommer jag på en annan sak.
Ja.
Glans. När man har någonting som... När solen speglar sig i någonting och det skiner tillbaka.
Ja.
Ja. Så är ju det en slags, du vet, ögonen i själen, spegel och sådana saker. Så när man har ögon utan glans så är det också en slags inneslutenhet.
Mm.
Ja, som att hon har inte möjlighet att möta den andres blick liksom. Och inte möjlighet att dela sin själsliga...
Så hon är mer sluten, mer privat kanske än sin syster.
Ja.
Syrran är kanske mer karismatisk.
Ja, men jag menar inte, jag tänkte på ett djupare psykologiskt plan. Att man kanske inte ens kan bli nära vän och partner med en som har ögon utan glans. Utan att det är som man försöker nå och pocka på en och så här, men det är ju ingenting som speglas i ögonen, utan det bara går, ljuset absorberas liksom.
Ja, men det finns ju människor som har, av olika skäl, svårare med ögonkontakt, svårare med kroppsspråk.
Ja.
Människor som har ett ansiktsuttryck som andra människor upplever som negativt eller bittert.
Ja, precis. Ja.
Det finns ju de här, alltså, och då har man en viss, kanske en viss social nedsatthet som man inte själv är medveten om.
Mm.
Men att om alla reagerar på ett visst sätt till en, så kanske man anpassar sig för de reaktionerna och blir än mer, kanske mer social eller mer innesluten i sig själv.
Mm.
Så det, men tydligen är Rakel...
Hon är vacker och välväxt.
Hon är vacker, hon är välväxt.
Mm.
Hon lockar blicken till sig också.
Ja. Jakob älskade Rakel och därför sa han: jag arbetar åt dig i 7 år för din yngsta dotter Rakel.
Mm, i förhandlingarna ska man aldrig komma med första erbjudandet.
Laban svarade: det är bättre att jag ger henne åt dig än åt en främling. stannar du hos mig? Så han sa inte ja.
Men, och hans, alltså hela tiden är hans kommentar liksom, ja, det är väl bättre att hon gifter sig med dig än
någon främling. Stanna här så får vi se hur det går.
Ja, och 7 år va?
Mm.
7 år ska han jobba för att få gifta sig med hans livskärlek.
Så arbetade Jakob för Rakel i 7 år. Och han tyckte det var som några få dagar eftersom han älskade henne.
Ja, så det var ju inga problem för honom. Nej, han var så entusiastisk.
Det var bara en mening där.
Han var liksom bara, det där kör vi liksom på. Ja, det är inga problem. Ja. Ja. Mm.
7 år, är det inte vart 7:e år också som det är viloår?
Ja, precis. Det finns ju en man kallar för...
7 är ju en viktig siffra.
Mm. Sabbatsåret, ja.
Ja.
Det är, absolut. 7 är... Du liksom har en viss kompletthet till sig.
Mm.
Så det är liksom att han har jobbat en ordentlig period.
Mm. Jakob sa till Laban, ge mig nu min hustru, tiden har gått. Låt mig komma samman med henne.
Så han behöver påminna Laban.
Ja.
Nu har det gått 7 år.
Ja.
Och nu förtjänar jag att få gifta mig med min fru.
Mm. Då inbjöd Laban alla i grannskapet och ställde till med fest. Men när det blev kväll tog han sin dotter Lea och förde henne till Jakob och han låg med henne. Laban gav sin slavflicka Silpa som slavflicka åt sin dotter Lea. På morgonen upptäckte Jakob att det var Lea. Då sa han till Laban, vad är det du har gjort mot mig? Det var ju för Rakel jag har arbetat hos dig. Varför har du lurat mig? Laban svarade, det är inte skick och bruk här på orten att ge bort den yngre dottern före den äldre. Fira nu bröllopsveckan till slut med Lea, så ska du få också den andra på villkor att du arbetar 7 år till i min tjänst. Jakob samtyckte och fullbordade bröllopsveckan med Lea. Sen gav Laban honom sin dotter Rakel till hustru. Laban gav sin slavflicka Bilha som slavflicka åt sin dotter Rakel. Så låg Jakob med Rakel också och han älskade henne mer än Lea. Han arbetade sedan hos Laban i ytterligare 7 år.
Mm.
Okej. Okay.
Så det var mycket som hände här, va?
Varför nämns de här Bilha och Silpa? Varför känner jag igen de namnen?
Jo, för de kommer att bli bihustror åt Jakob.
Ja.
Så det är alltså... Det här är de 4 kvinnorna som kommer att vara Jakobs liv.
Mm.
Vi har Rakel, Lea, Bilha och Silpa. Och de kommer föda honom tillsammans. De 12, vi kommer se det alldeles strax här, att det börjar, fruktbarheten kommer igång ordentligt här. Men de kommer föda honom de 12 sönerna som blir de 12 stammarna.
Mm.
Så vi kommer till det, men för att titta på den här, vad som händer när Jakob blir lurad, va?
Ja, det är inte skick och bruk här på orten att ge den. Ja, det är någonting. Det kunde han ju sagt för 7 år sedan då.
Men, tycker man. Ja. Kanske han hade kunnat nämna det någon gång sådär. I förbifarten.
Ja. Den firar nu bröllopsveckan till slut med Lea. Firar nu bröllopsveckan till slut med Lea.
Alltså, hon ska få...
Till slutet av veckan.
Ja, man har liksom den här traditionen av att... Liksom,
fira färdigt.
Bröllopsdag, bröllopsveckan.
Mm.
Man pratar ju om en smekmånad också.
Mm.
Eller hur?
Ja.
Så det finns liksom en period då man och kvinna ska...
Ja.
Liksom vara för sig själva och...
Ja.
Precis. Lära känna varandra.
Ja.
För de har inte dejtat så mycket. Ja, precis. De har inte dejtat så mycket innan.
Mm.
Eftersom det var arrangerat ofta.
Mm.
Så här så får Lea en vecka. Hon får sin man för sig själv i en vecka.
Mm.
Medan han liksom går och väntar. Han känner sig grundlurad.
Ja.
Och bråkar med hennes pappa.
Ja.
Och hon kan man ju tänka sig.
Ja. Vad har hon? Vad tänker hon om det här nu? Stackars människa. Vilken fruktansvärd tillvaro.
Ja.
Ja.
Och så finns det någonting annat där, va? Att när Laban säger... när han säger liksom... Nej, det är inte sed att göra så här. Den äldre måste gå före den yngre.
Mm.
Du vet, Jakob.
Ja,
den är... Hur det är och... Ja. När den ena syskonet klär ut sig som den andra. Och luras.
Just det.
Och Jakob bara... Okej, okay, vi tar väl inte den diskussionen.
Nej,
då.
Nej, precis. Han ler lite genom tänderna sådär. Och väntar.
Ja, Jakob, du kan den här situationen rätt bra, va?
Precis.
Och nu så kommer den äldre tillbaka. Och får förtur över den yngre.
Mm.
Du vet hur det är, Jakob. Mm. Ibland måste man vänta sin tur.
Mm.
Du är inte så bra på det, eller hur?
Mm. Hint, hint, let's see. Ja, precis. Mm. Du har inte ritt på det torra.
Nej.
Och Jakob känner till detta. Han har den känslan i magen hela tiden nu.
Mm. Ja. Och på något sätt, man pratar om liksom, live by the sword, die by the sword.
Mm.
Jakob bedrar med kläder.
Mm.
Tar du på dig koftan här. Precis.
Passande. Jag bedrar inte. Med.
Nej, precis. Han bedrar sin bror och sin far på sin mors uppmaning med att klä ut sig.
Ja.
Och nu blir han bedragen med klädesplagg.
Mm.
Och det är faktiskt en tradition inom, alltså när man ska ha ett judiskt bröllop så är det en tradition att precis innan bröllopsakten så ska brudgummen träffa bruden och lyfta hennes slöja.
Ja. Ja.
För att fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Så att det liksom det ingår i vigselakten att alltid kolla att man har rätt brud där innan man skriver på.
Då är det i alla fall, Jakob får alltså två fruar inom loppet av en vecka här.
Ja.
Ja. Så han har 7 år ingen fru alls och sen i 7 år så har han 4. Två fruar och 2 slavflick.
Bihustru. Konkubiner.
Ja.
Ja. Så det är en stor... Familj.
Stort ansvar.
Stort ansvar också, precis. Och han jobbar hårt för sin svärfar här, va?
Ja.
Ja.
Och när Herren såg att Lea blev osidosatt gjorde han henne fruktsam. Men Rakel var ofruktsam.
Igen, med fruktsamhet, va?
Fruktsamheten här igen, ja. Ja. Men, ja, precis. Lea blev havande och födde en son. Hon gav honom namnet Ruben. Ty, sa hon. Herren har sett min nöd och nu kommer min man att älska mig.
Ja, så Ruben, det är Reuven.
Ja.
Se en son.
Ja. Se en son, ja, precis. Reu, för det var det bästa man kunde.
Ja. Ja. Så hon har fött honom en son. Och det gick snabbt. Det är liksom det har inte hänt i generationer i den här familjen.
Mm.
Ja, vi har Abraham och Sara. De gick ju hur länge som helst och så fick Ishmael genom bihustrun, igen bihustrun, va? Hagar. Mm. Och sen så hade vi Isak och Rebecka, där Isak fick tjata på Gud i 20 år tills Rebecka blev havande och födde tvillingarna. Nu, pop, 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 liksom, här kommer sönerna.
Ja, hör nu då. Hon blev återhavande och födde en son. Då sa hon... Herren hörde att jag blev åsidosatt och har därför gett mig också denne son. Och hon gav honom namnet Simon.
Ja, för att, och det är också baserat på Kishama Adonai ett Senua Anochi. Och det är liksom att bli sonä betyder faktiskt hatad. Att vara liksom, inte bara sidosatt men nedvärderad och utanför. Så hon liksom, att Gud har hört det här lidandet, så det är shim on, alltså hör lidandet på något sätt.
Ja. Och sen då? Hon blev återhavande och födde en son. Då sa hon, nu kommer min man att hålla sig till mig, jag har ju fött honom 3 söner. Därför fick han namnet Levi.
Ja, och det var Gilave, Hapam Gilave Ishi Elai. Den här gången ska min man
hålla sig till.
Hålla sig, ja. Liksom binda sig till mig.
Mm.
Och vad ser vi liksom varje gång här? Ja, vi tar nästa så ska vi se. Ja.
Hon blev återhavande och födde en son.
Ja.
Då sa hon, nu vill jag tacka Herren. Därför gav hon honom namnet Juda. Sen slutade hon föda.
Ja, i alla fall ett tag. Fertiliteten var liksom...
Ja, 4 söner.
På raken.
Ja, 4 söner på raken.
Det är ju imponerande.
Ja, Herren har hört, Herren har sett.
Ja.
Han ska hålla sig till mig och nu tackar jag. Mm.
Och i den där... I de här 4 sönernas, så som en viss progression, va?
Mm.
För hon, först så säger hon, men nu kommer han ju se mig.
Mm.
Nu kommer han värdera mig.
Mm.
Nästa gång, så nästa son är ju också, tror hon, slut på hennes lidande, på hennes ensamhet.
Mm.
Alltså... Det råder ju ingen tvekan om att Jakob har sex med henne.
Mm.
I alla fall 4 gånger.
Mm.
Men hon får aldrig det hon hoppas på.
Mm.
För att den tredje sa, nu kommer han. 3, så hur mycket mer kan... Men då fattar hon, han kommer aldrig älska mig.
Mm.
Han kommer aldrig... Se på mig som han ser på Rakel.
Mm.
Så får vi vara tacksam för det jag har. 4 söner.
Mm.
Så hon slutar hoppas på att få en man som älskar henne.
Mm.
Hon fattar, det kommer aldrig ske.
Mm. Ja, det var ju skönt att hon slutade hoppas. Det är så. Man får, vad heter det? Vad var det med en kompis sa till mig? Man får... Det är ett uttryck, nu kommer jag inte ihåg det. Man ska låta matsäcken, smaken ska bestämmas av matsäcken. Vad har du hört någon sån här?
Alltså,
så man, för jag sa nu så här, jag kommer nog inte kunna åka på den här konferensen som jag vill åka på. Men lösningen är ju bara att sluta vilja åka på den, sa jag då.
Ja. Så det handlar om att vara nöjd med sin lott?
Vi börjar vilja något annat.
Mm. Ja, men på något sätt så finns det finns ju kanske en viss förnekelse där, va?
Ja, men man skulle kunna vilja allt möjligt. Vilja vinna på lotto. Och,
ja.
Ja, och önska varje dag att man vann på lotto.
Ja.
Men då, en som gör det skulle vi ju säga var lite förspiller sin tid.
Ja, men... Om vi bara hoppades på det som föll oss i knät, så skulle vi aldrig ha någon ambition heller.
Nej, nej. Mm. Ja, nej, precis. Vi får
realistiska ambitioner.
Ja, och en strävan. En strävan uppåt och framåt.
Ja, men är hennes strävan realistisk?
Nej.
Hon inser det.
Mm.
Kärleken beror good on inte her. På... Mm. Ja, det är väl en viss personlig utveckling.
Mm.
Där hon kan säga att jag får ingen prins som kommer att älska mig.
Men hon säger, nu vill jag tacka Herren.
Ja,
det var jättefint.
4 söner och får vara lycklig för det.
Mm.
Men det är ändå finns en viss sorg i att hon... De första 3 sönerna i alla fall så hade hon en riktigt stark och sann förhoppning om att jag kommer att uppskattas för det som kvinnor värderades för i den bibliska tiden var ju barnafödandet. Och hon är den enda av de 4 matriarkerna som inte har några komplikationer med det här.
Mm.
Nåja, så det där är det upplagt för den här fortsatta syskonrivaliteten.
Ja.
Och det kommer vi se i kapitel 30.
Ja, för nu är detta slut här.
Ja.
Kapitel 29 är slut.
Mm.
Det kortaste avsnittet hittills. Ja, kanske. Men då hinner du ju med nästa också. Du hittar i vanlig ordning alla avsnitt på filosofensbibel.se. På filoprax.se finns allt annat från Filoprax. Bland annat en poddserie på temat somatisk filosofi. Det kanske också kan vara någonting. Titta under fliken artiklar och poddar. Vi ses och hörs.